Du lyssnar på Dottern i Paris av Kristin Harmel i översättning av Cecilia Falk, inläst av mig Gunilla Leining. Del 1. Moderskap. All kärlek börjar och slutar där. Robert Browning. Kapitel 1. September 1939. Sommaren dröjde sig kvar, men denna morgon var luften hög och klar och hösten stod redan för dörren när Elise Leclerc skyndade mot den västra utkanten av Paris. I vanliga fall älskade hon sommaren, ville att den skulle vara för evigt, men det här året var annorlunda, för om bara 4 månader skulle barnet komma och allt skulle förändras. Det måste det väl. Hon höll försiktigt om sin mage när hon slank in i det skuggiga Bois de Boulognes famn. Ovanför henne bildade kastanjernas, ekarnas och cedrarnas bladverk en baldakin som stängde ute solen. Hon slog in på än den ena, än den andra vindlande gången och rörde sig allt längre in i parken. Samma himmel bredde ut sig över hela Paris, men under den, här i parken, kunde Elise vara sig själv. Inte en kvinna definierad av var hon bodde, sin ställning och sin make. När hon hade gift sig med Olivier 4 år tidigare hade hon inte insett att ju längre hon stod vid hans sida, desto osynligare skulle hon bli. De hade träffats i New York i början av 1935 och hon hade imponerats av hans uppenbara talang. Han gjorde saker med sin pensel som de flesta konstnärer bara kunde drömma om. Han hade varit 29 och hon 23. Och det var det året han hade börjat dyka upp i konstmagasinen. Art Digest hade kallat honom den nästa stora konstnären från Europa. Colliers beskrev honom som en konstnär med Picassos pensel och Clark Gables utseende. Och till och med New York Times hade deklarerat att han var en Monet för en ny tid. Vilket inte var riktigt korrekt, för hans stil påminner inte alls om den franske mästarens. Men undermeningen var tydlig. Han var på allas läppar i konstvärlden. Och när han vände sin blick mot Elise kunde hon inte titta bort. Hon var också konstnär. Eller snarare, hon ville vara det. Hon älskade att skissa, hon älskade att måla. Men hennes sanna uttrycksform var att skulptera. Hennes föräldrar hade dött när hon var 19 och lämnat henne vilsen och förvirrad. Olivier hade erbjudit henne en livboj i form av ett annat liv. Och det var han som hade introducerat trä som ett alternativ till lera för henne. Med hammare och mejsel kunde hon få utlopp för sin sorg, hade han sagt till henne. Och han hade haft rätt. När han friade till henne 2 månader senare hade hon reagerat med tacksamhet och tvivel. Ville Olivier Leclerc gifta sig med henne? Det var inte förrän efter några år som hon hade insett att ett äktenskap bör vara ett partnerskap, inte en avgudadyrkan. Och när hon gradvis hade lärt känna den Olivier som världen inte kände, den som snarkade när han sov, som drack för mycket whisky, som skar sönder målardukar i vredesmod när bilderna i hans huvud inte stämde överens med dem han målade, hade han börjat glida ner från piedestalen. Men med tiden hade hon kommit att älska honom för mörkret, lika mycket som för det ljus som ibland strålade ut från honom och överskuggade allt i hans närhet. Problemet var att Olivier inte tycktes vilja ha en partner. Hon hade trott att han hade sett en sann begåvning hos henne, en konstnärlig blick. Men så här i efterhand verkade det snarare som han bara hade velat ha en duktig medhjälpare. Så stämningen i deras våning hade blivit mer och mer spänd. Han kritiserade allt oftare hennes träskulpturer och hans missnöje med hennes alster blev allt mer uppenbart. Till och med nu när hans barn växte i hennes mage och formade om henne på både insidan och utsidan kände hon sig snärjd av sitt äktenskap med honom. Kvävd av att det blev så lite syre över till henne i deras stora våning på 6:e våningen i Paris tjusiga 16:e arrondissement. Det var därför hon så ofta begav sig till den vidsträckta parken som bredde ut sig i Paris västra förorter. Här, där ingen visste att hon var Olivier Leclercs hustru, kunde hon känna tvångströjan lätta en smula. Här kunde hon känna hur det började klia i fingrarna efter att få snida och skulptera.